Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Hej och välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Thurfjell, och mina kollegor Kristoffer Ahlström och Hanna Fahl. Hej!
Hej! Hey.
Idag ska vi äntligen få prata om Russian Doll. Mm. Som vi har sett fram emot att prata om Russian Doll.
Mm, verkligen.
Hanna, vad vill du?
Jag vill ta upp det liksom existentiella valet i om man identifierar sig med huvudpersonen Nadia eller nästan huvudpersonen Allen och vad det säger om en som människa.
Oj. Kristoffer, du då?
Jag tänkte prata lite om att fastna i den eviga loopen i att gå i terapi för att rädda en relation och att problemet kanske finns hos en själv.
Intressant. Själv ska jag som vanligt ställa en riktigt dum fråga om seriens själva liksom existensberättigande. Och som vanligt ska jag också säga att vi kommer att ägna oss åt spoilers. Så att om ni som lyssnar hade tänkt se på Russian Doll så varsågod och göra det först så kan ni komma tillbaka sen.
Det är 36-årsfest för den sighesa rödlockiga New York-bon Nadia, om och om igen. Nadia, spelad av Natasha Lyonne, har fastnat i en tidsloop där hon gång på gång dör och återuppstår på sin egen fest utan att veta varför eller hur länge det ska pågå. Snart möter hon Allen som lider av samma mystiska åkomma. Netflix-serien Russian Doll hade premiär i början av februari och är skapad av Leslie Headland, Natasha Lyonne och Amy Poehler.
Jag skulle bara vilja börja med en stilla bedjan. Kan vi inte spela in ett enda avsnitt nu för en gångs skull där vi inte sexualiserar eller kommenterar någon av karaktärernas utseende i det vi just har sett? Kan vi hoppas på det?
Kul att du säger det, Kristoffer. Jag hade tänkt inleda med att fråga vem här inne som är mest kär i Nadia Volvokov?
Tystnaden talar väl för att det skulle vara du då.
Nej, men hon är underbar.
Jag vet att Hanna är kär i henne också.
Jag är jättekär i henne.
Men är det en tjejgrej?
Så här, Kristoffer, det har pågått en ganska oklart hur framgångsrik men väldigt röstrik kampanj på nätet för att make Natasha Lyonne gay. Alltså att hela lesbiska Twitter
helt
drömmer om
tjejgrej,
att hon ska bli flata, att hon ska komma ut som flata. Så att, absolut, det är säkert en tjejgrej. Hon kanske har ett utseende som lämpar sig för andra tjejer. Typ att alla, typ det var en sån trend också att jättemånga tjejer började så här, tänka på att skaffa lockig lugg. Det, även jag har tänkt, jag har lugg, men platta i den vill sig inte. Men har också tänkt så här, fan, jag kanske också skulle passa i den här luggen som bara är ett stort krull uppe i pannan.
Men varför är hon så underbar?
Jag vet att jag inte gör det.
Men vadå, hon är ju också en cool girl, tänker jag. Hon så här knarkar hejvilt, hon ligger okomplicerat.
Men Kristoffer, vi återkommer till det här att du har missförstått vad cool girl betyder.
Men alltså, hon inte har liksom manhaftiga drag som
killar. Men det har inte med manhaftigheten att göra. Alltså, det är liksom,
det måste ju själva grejen med en cool girl är ju att den inte har manhaftiga drag utan att den liksom leker med så här, de manliga markörerna utan att på något sätt någonsin själv bli manhaftig.
Eller för den delen att den inte gör att den gör det uteslutande för att liksom vinna killpoäng.
Ja.
Och det
jag
är
lär
verkligen
mig, jag
inte.
Lär mig.
Nej, men hur kan du fortfarande lära dig? Alltså cool girl, det är liksom gammalt. Det är liksom ut.
10-15% av vår arbetstid går ut på en lång utbildning för Kristoffer i vad en cool girl är. Jag vet inte hur länge det har pågått med åratal. Alltså,
men jag trodde det räckte med att svepa en öl och rapa som om man är cool girl.
Absolut. God och kul.
Längtar till att möta den första skolgården.
Det är ju inte bara hennes utseende, det är ju hennes underbara personlighet också. Och hennes raspiga röst och hennes, jag vet inte, hon är bara en fantastisk.
Nej, men det är ju omöjligt att tänka sig Nadia spelade någon annan än Natasha Lyonne. Ja. Alltså det har ingen annan hade kunnat göra det. Och jag ska säga att jag var inte jätteförtjust i Natasha Lyonne när hon var med i Orange is the New Black.
Nej, inte jag heller.
Men nu, galen, tokig. karaktären då, förutom att vara, ha lockig lugg och ha en hes röst? Men liksom, vad är det, man, det första som man liksom, hur lär man känna henne? Hur möter man henne som tittare? Hon är ju egentligen inte så himla likable.
Nej.
Det är väl det som är skärmen, tänker jag.
Det är hon ju inte, och det är absolut det som är skärmen. Och det etableras ju på ett ganska smart sätt, ganska snabbt. Just, hon vaknar ju då varje gång hon har dött, så börjar hon om på sin egen 36-årsfest. Och hon har ju då en serie väldigt, väldigt snabba interaktioner med en massa människor på väg liksom, genom den här festen varje gång, om och om igen. Det, som ser lite olika ut beroende på vilken inkarnation det är. Mm. Men i de interaktionerna så får man ju liksom, hennes personlighet etableras ju väldigt, väldigt snabbt, särskilt då i relation till hennes bestis, som hon ibland har bara lite vänligt banter med, och ibland börjar de bråka, och ibland...
Mm. Ja, det är Maxine. Lite olika. Hey Maxine. Birthday baby!
Precis, hey birthday baby, säger hon varje gång. Så att hon etableras väldigt effektivt, tycker jag, och väldigt snabbt som en... jag vet inte hur man förklarar det här utan att låta klyschigt. Jag tycker inte hon är en klyschig karaktär egentligen, men som en liksom skadad person med... liksom, psykologiskt komplicerat förflutet, som kanske klamrar sig fast i sina ungdomsår lite för länge.
Extremt street smart ju.
Det är ju väldigt... Ja, och självförbrännande med väldigt oproblematisk relation till droger och tillfälliga förbindelser.
Ja.
Det var väl någon som var i Facebookgruppen snacka om film och tv-serier, så att det var en serie om New York-attityd och jämförde med Girls utan att nämna Girls.
Mm,
eller för att
absolut.
Det är inledningsvis att det liksom är den etableringen av karaktär.
Det är ju lite att hon är en så här tough cookie typ som... Mm.
Och väldigt så här, om man tänker på så här, såna liksom ikoniska New York-skildringar, alltså typ Sex and the City, Girls, så är ju den här väldigt, väldigt trendig, även om hon är lite äldre än vad de kvinnorna ofta är.
Att alla de här liksom vilt festande personerna ändå var liksom 35 plus.
Men väldigt mycket sådana så här coolt just nu markörer, typ att de tar jättemycket ketamin, alltså in i drogen, inte för att du vet, men sådana saker som är så här, ja, det här, så här är det i New York just nu.
Mm. Sen gillar jag också att hon är ju väldigt intelligent, för oftast när den här typen av serier som handlar liksom om, ja, men, ganska krångliga fysiska förklaringar av liksom fyrdimensionellt tänkande och så vidare, så brukar huvudpersonen vara tittarens alibi, så att man liksom, som tittare till och med själv snart fattar mer än huvudpersonen, om man tycker det blir tjatigt så här, att hon, allt måste förklaras för henne. Men är det hon drivande och får liksom förklara sig, ja, men det här händer för att det sker liksom i den här tidslinjen, och hur kan vi få dem att konvergera, och liksom väldigt avancerad nivå.
Hon har inte ett oväntat jobb, för att det har ju en uppenbar liksom poäng för handlingen att hon jobbar som med att utveckla spel. Och det här då, att hon respawns hela tiden, det är ju en sån supertydlig parallell. Men man hade kunnat tänka sig att den här typen av rollfigur snarare hade haft ett så här, jobbade lite på fik eller så här, hade någon så här lite så slapp misslyckad karriär, men hon har ju inte det. Hon
bartender,
har ju...
Ja, eller som den klassiska klyschen om spelutvecklare, någon lite så här väldigt introvert, halvautistisk person. Men hon är ju super extrovert och liksom aggressiv.
Underbara Nadja Valvakov. Men om vi går vidare lite grann från henne till hennes främsta motspelare då, Alan, som dyker upp i andra eller tredje avsnittet?
Tredje eller fjärde, tror jag.
Lite så sent. Mm. Hon är själv länge. Den raka motsatsen, får man säga, till Nadja då, som görs väldigt tydligt också i serien. De träffas i en hiss när hon förstår att de kommer dö, ser en annan kille som inte heller verkar reagera på att hissen faller neråt i hisschaktet. Och han säger att det är lugnt, det här händer mig hela tiden.
Ja, men det är som du säger, när du säger motspelare, så är det verkligen, jag gillar det här att han är hennes raka motsats. Han är liksom väldigt stel, rakryggad, man pratar ju till om hans hållning, alltså korrekt hållning, vilket känns som en väldigt symptomatisk grej när alla andra, vi går runt med gamnackar och kollar på telefonerna, så han är väldigt så här sportig. Han inleder sin rutin med liksom i hemmagymmet, Han har button down skjortor.
Han precis, han är så helt klädd i Uniqlo.
Ja, hade han varit svensk och varit Jill Lindeberg tror jag, rakt av. Stort bältespänne.
Och han är liksom då besatt av att städa upp i sin lägenhet i varje reinkarnation, trots att han ju vid det här laget måste veta att det inte spelar någon som helst roll. Såhär, otroligt pedantisk och så här. Men och det är också så här yin och yang filmat i att alla hennes scener, Nadias är ju väldigt mörka och han har så här
sterilt,
ljust och rent och så här. Ja.
Ja, det finns också någonting i seriens tema med symmetri, att det finns inga olikheter, bara liksom att de passar ihop i symmetri. Och tänker jag också på, jag tror det sista avsnittet så filmar de som en, det är inte som en split screen, men det är liksom som om de står vägg i vägg i varsitt badrum och stirrar in i varsin spegel, vilket var snyggt.
Hur, för jag funderade mycket på när jag såg den här serien, så tänkte jag mycket så här, man förstår att Alan behövs uppenbarligen för att han är en bärande del i tv-serien, men varför? På något sätt. Är det som bygger serien att deras historier är sammanflätande? Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Och det är, jag funderade också mycket på när jag såg den, om det var med flit han var så, man inte kände någonting för honom. Mm. Man kände jättemycket för henne och förstod jättemycket av hennes liksom, personlighet, medan han förblev hela vägen någon sorts liksom, bara tomt skal nästan.
Ja, det är ju också hans dilemma som han då får brottas med, det vill säga att han inte är tillräckligt öppen emotionellt och väldigt instängd mot sin flickvän, vilket leder till att hon bedrar honom, och att hans karma-uppgift blir liksom att bli en mer öppen och kännande människa. Jag tycker att det är ganska, han har ganska mycket enklare uppgift än vad Nadja har, eller att bryta den här loopen, vilken liksom karmisk uppgift han måste lösa.
När han dyker upp i hissen så tänker man ju som tv-tittare igen att så här, nu kommer de ha sex. Och sen tänker man så här, nej, det här är en helt annan sorts serie, så de kommer inte ha sex. Och sen så har de ju det i en liksom, reinkarnation. Det är som att de har, i början åtminstone, så är det som att de har så många av dem att de lika gärna, de är så här, vi kan lika gärna göra det här i den här. Alltså det kommer ändå ny, det spelar ingen roll. Mm. Men det tyckte var roligt för att det var så här. Men det är också det är ju liksom, när man tänker på så här, vad en Netflix-serie är, så är det ju så här, den ska vara liksom jättelättillgänglig, den ska liksom inte vara för svår eller för mångtydig, men den här är ju på många sätt ganska mycket någonting annat än vad den är, inklusive det här.
Alltså det är ju nog väldigt talande att jag minns inte ens att de har sex. Jag minns inte absolut den scenen, för det är så avsexualiserad deras relation. Ja. Men det har de också. Gud, att jag har förträngt det här.
De är jättefulla.
Eller inte snappa upp det.
De är jättefulla och har sex på hans,
hur är det då? Är det bra
hennes
sex?
Soffa. Nej, det är inte så bra.
Nej, lite oväntat och out of character så skryter han ju innan om att han är så bra i sängen.
Ja, det är verkligen att han bara, jag kan lika gärna passa på.
Jag kände mycket när jag såg den ungefär som när jag var liten och såg Beverly Hills, att man ville vara Brenda, men innerst inne visste man att man liksom var tvungen att acceptera att man var Andrea. Och så känner jag här, jag vill så himla gärna vara Nadja, men vet jag att jag är det tomma skalet.
Du och jag, Hanna.
Åh, vad jag sitter tyst och diplomatisk här borta.
Du vet att jag är Alan också. Jag skulle också börja varje reinkarnation med att städa med hela min lägenhet. Nästa punkt som jag vill komma till har jag döpt till Kristoffers tolkningar. Och det är för att Kristoffer var väldigt ointresserad av att diskutera relationer och karaktärer och sånt, och ville istället gå direkt på kärnan.
Ja,
vad är det som pågår?
Det är väl,
hur ska
det,
man tolka?
Det är typiskt manliga att helt strunta relationen och bara försöka lösa det tekniska problemet.
Det är så skönt, Kristoffer, att vi har dig med i podden.
Varsågod och presentera dina teorier, Kristoffer.
Tanken var att du skulle diskutera det här. Det ska inte bli att jag blir anklagad för att sitta och mansplaina.
Nej, men då,
det finns ju liksom, som sagt, temat är de här konstanta upprepningarna och hur gör man för att bryta sina mönster. Det är väl det som serien handlar om. Så jag bara tänkte så här, vad ni hade för tankar kring vad det fanns för djupare symbolik eller metafor i deras konstanta liksom återfödsel?
Ja, men det finns många, men den som jag tänkte som kändes som den enklaste tolkningen handlar ju om, jag menar så här, jag skrev en krönika om det här också som om ni som lyssnar har läst den.
Läsvärden kan ni läsa på
DN. Jag råkade samtidigt läsa en essä av en författare som jag glömt bort vad hon heter.
Som tyckte exakt samma sak som du.
Ja, nej, men som handlade om hur hon vid närmare 50 års ålder bara okej, men mitt liv har liksom gått i full cirkel och jag är tillbaka på en plats där jag var när jag var 27. Och som var att hon satt så ensam i någon lägenhet i New York och vid sitt skrivbord och typ hade någon deadline och åt någon äcklig billig sushi och typ ja, levde sitt liv. Och att det var inte en så himla, det var liksom inte en deppig insikt på det sättet, utan hon bara, ja men okej, det här känns normalt, det känns naturligt. Mitt liv skulle alltid cirkla tillbaka till den här punkten och det är okej och jag embracear det. Och att det så här cirkel, det cykliska kan vara ganska skönt och tryggt. Och att mycket av min åldersångest handlar snarare om motsatsen, att liksom förlora möjligheten att cirkla tillbaka till de där platserna där man känner sig liksom trygg och hemma och vet hur saker och ting fungerar. Och att det linjära, liksom den så här framåtrörelsen är, kan vara ganska ångestladdad också, för den är så obönhörlig att man lämnar saker bakom sig liksom, istället för att hela tiden kunna så här cirkla runt och loppa runt. Och det kände jag kanske var en tänkbar tolkning på det här. Det känns inte som en slump att det är just det på hennes födelsedag som hon reinkarneras, att det har någonting med hennes så här vuxenblivande
och
eller att att göra. Ja.
Och att det är på den födelsedagen när hon blir lika gammal som hennes mamma var när hon tog livet av sig.
Ja.
En väldigt ödesdiger dag, som hon ju också säger precis i början, att så här, det här är en speciell dag för mig.
Mm.
När jag läste din kronika så tänkte jag, ja, så är det verkligen. Jag har loopat tillbaka, nu är jag 24, nu är jag precis som när jag var 19.
Nej, men jag tänkte så här, har ni någonsin typ gått i terapi för att få relationer att funka? För det var lite det jag tänkte på, så att, för jag gjorde det ett par gånger, det gick i loop kan man säga, men det var så att man gick in i en relation och så bara insåg man, shit, nu händer ju exakt samma sak som hände i förra relationen och den innan dess, och hur ska jag liksom komma ur det här?
Mm.
Så jag tänkte dels det, eftersom hon då också har mycket trassel med relationer, att det är liksom en metafor för det, men jag tänkte även på det här med, hon har ju ett bakomliggande trauma som du var inne på, Greta, med hennes psykiskt sjuka mamma som sen tar livet av sig.
Spelad av Chloe Sevigny.
Just det, som man inte sett på länge.
Som visade sig när jag googlade är 44 år, för jag tänkte, gud vad sjukt att hon ska spela mamma. Mm. Nej, hon är ju mammaålder. Mm.
Nej, men just det här att gå i terapi för att liksom bearbeta ett gammalt trauma, och det är ju det också det här, det är ju först när hon acceptera vad hon gjorde mot sin mamma och varför hennes liv blev som det blev, som hon lyckas liksom ta sig ur det här. Och ja, spoiler alert, hon stannar inte i loopen för evigt.
Mm. Jo, men absolut.
Sen har ju vissa gjort en poäng också att man måste vara missbrukare, tidigare missbrukare, för att verkligen förstå det här. För att, nu ska jag säga, Natasha Lyonne har ju som känt en ganska lång historik av missbruk och dog nästan av det, av en överdos. Så att för henne har också varit det här liksom att varje dag man vaknar upp så börjar den här loopen om med att ta droger för att bli av med abstinensen, och sen fortsätter det in absurdum.
Och man tror hela tiden att man ska lyckas liksom sluta på ett annat ställe än igår, men man kan inte det typ. Mm.
En annan grej som jag tyckte var mysig är just det här i början när hon, men det är väl mest när hon är själv, men sen lite grann också, att de liksom söker sig till olika så här, kan det vara det här? Kan det vara det här? Kan det vara det här? Att de är så här, testar, då går hon och testar för att se om hon har fått i sig något särskilt, ketamin. Det,
precis, jag är inte en spetsad.
Precis, och sen så går hon till en lokal rabbin och ska liksom undersöka om det kan ha någonting med det att göra, att det är någonting liksom kabbala-artat som är i görningen. De liksom, då föreställer man sig ju att man kommer att få liksom så här, till slut kommer de att hitta det så här, det var det här. Man kanske inte tänker att det kommer vara ketaminet eller att det kommer vara mysticismen som gör det. Den liksom lite så här, nu ska vi ta reda på svaret grejen. Tycker ni att den är mysig? Eller är
det tyckte jag var jättebra. Att det var liksom de här stickspåren eller red herrings som man kallar. Liksom, man tror att det här har betydelse, så följer man det. Och så bara, nej, då kollar vi om det här, liksom detektivarbetet. Mm.
Så är det ju med väldigt mycket. Så är det ju till exempel också med den här karaktären Horse. Mm. En uteliggare som hon ser gång på gång i sina loopar och ser så här, vad fan, jag känner igen honom. Och sen så liksom går hon fram och pratar.
Ja, precis.
Och
kan det liksom vara nyckeln till mysteriet? Mm. Men jag kommer att tänka på någonting som Hanna sa på redaktionen här veckan, att jag saknar inte Ställer. Och jag tänkte så, vad fan saknar den för den ytliga dumma skitfilmen?
I den underbara filmen.
Ja, men så kommer jag också tänka på vad den innebar. Så här, alla gissningar och teorier man spann kring det här. Och här var det liksom som åtta Interstellar. Att mellan varje avsnitt så bara, okej, vad kan mysteriet vara? Liksom, är det här spåret? Är det här?
Jag tycker att det hade kunnat kännas väldigt otillfredsställande för att man ju faktiskt inte får något riktigt svar. Men jag tycker att det funkar för att hon... Nadja ju får efter ett tag den här plötsliga insikten som är hennes fostermamma i en av reinkarnationerna.
Underbara psykoterapeuten
råkar skjuta henne, döda henne. Och då får hon någon sorts insikt som är att okej, men alla de här liksom versionerna av livet som jag lämnar när jag dör, tänk om de bara fortsätter. Tänk om alla konsekvenserna blir kvar. Tänk om det är liksom någon sorts parallella verkligheter som hon hoppar emellan, snarare än att det är liksom, hon hoppar tillbaka i tiden och får en ny chans. Och,
ja, att hon ser sitt agerande som det här är inga konsekvenser.
Nej, precis.
Alls,
men... Och för det gör ju också att alla de här, så här tidslinjerna som de har vaskat, eller vad man ska säga, tidigare på, där de bara bryr sig om att ta reda på en enda sak. Okej, det enda som är viktigt nu är det här. Eller okej, vi kan lika gärna ligga, vi kan lika gärna knulla här, för det har inga konsekvenser. Att hon får någon, drabbas liksom av någon sorts insikt att, men gud, tänk om det har konsekvenser.
Ja, och det ger ju också en emotionell tyngd som serien inte skulle ha annars. För då säger jag, det spelar ingen roll, för att även om hon dör så återuppstår hon bara. Hon kan liksom testa att ta så mycket heroin det bara går och dö över överdosen utan det är för något problem.
Exakt, och det är det som är obehagligt också, att det är, man märker ju också med tiden, det smyger sig ju på i serien lite grann, men det här med att det är visst att hon har inte ett obegränsat antal gånger på sig, utan det blir liksom, världarna blir märkligare och märkligare, det blir färre människor, det är liksom tommer och tommer på festen, och det här med liksom att all frukt, de är ju så här mycket i närheten av frukt för att visa att frukten börjar ruttna.
Det skulle kunna vara inspelat på mitt skrivbord. Det har 15 fruktande frukter.
Där verkligheten långsamt degenererar.
Länsar fruktskålen dag ut och dag in. En egen sorts tidsloop. Men apropå det här med Interstellar. Jag kommer ihåg att ni skrev en väldigt uppmärksammad artikel som handlade om de logiska luckorna i Interstellar.
Jag har aldrig blivit hatade så mycket. Näthatade så mycket.
Apropå logiska luckor. Nu ska jag liksom ta allt ert näthat och rikta det mot mig själv istället.
Är det dags för Gretas dumma fråga?
Det stämmer, Kristoffer. Min dumma fråga är denna. Varför dör de så ofta?
Hur menar du?
Ja, du menar att det är
min
så
logiska
enkelt
lucka, en normal människa går inte runt och dör flera gånger om dagen. De ramlar ner i slukhål, de blir påkörda av bilar.
De ramlar ner för trappor, kan inte ens
gå i
trappor.
Hanna, vad är det som pågår? Varför dör de för ofta? Jag dör inte så ofta.
Nej, jag har två saker att säga om detta.
Tack.
Dels så dör de ju...
Är det tv-serien?
Dels är det tv-serien. Dels så dör de ju dubbelt så ofta som de egentligen borde. Alltså många av de här liksom... mest så här freak accidents är ju för att den andra av dem dör.
Och
de är ju sammankopplade på det sättet.
Men man dör inte ens hälften så ofta, Hanna.
Nej, jag vet. Men det är en del av det. Att så här, de här, det blev en random gasexplosion.
Jag fick en astmaattack.
Det är ju för att den andra har råkat liksom svärsätta sig i någon situation. Mm. Det är Allen. Det andra är att det som händer är väl att de är på något sätt så här, hela deras liv dittills har pekat fram emot deras död på något sätt. Liksom. Att det är det förutbestämda, eller allt de har gjort dittills har vill leda fram till deras död i någon sorts här mystisk, kosmisk...
Ja, om de inte lyckas återkomma förändring på sig själva.
Precis.
Okej, så tidsloopen jobbar, liksom det här fenomenet att de loopar och loopar, det jobbar för att de ska dö.
Ja,
för att de ska komma närmare.
Ja, precis. Ja. Om de inte blir bättre som människor.
Så vill jag säga.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Vi har rört lite grann vidare, men jag tänkte att vi skulle fokusera lite grann på just slutet, det sista avsnittet och slutscenerna, därför att de är så pass ovanliga. Som sagt, i en Netflix-serie men också i en tv-serie i stort. Det vill säga att man inte får några svar. Hanna, vad är det som händer i sista avsnittet och precis i slutet?
Ja, både Alan och Nadja har ju fått någon sorts insikt då kring vad det är de behöver göra för att ta sig ur loopen.
Vad är det
de behöver förändra? Kan inte du sätta ord på det här, Kristoffer?
Nej, jag sitter och tittar hoppfullt för dig.
Det är ju inte helt klart, heller det.
Nej, det är inte helt klart.
De måste
klart
försonas med sina förflutna, ja, på något sätt. Och det som...
Men vad som händer är ju att hittills har deras tidslinjer gått ihop hela tiden.
Ja.
Och sen när de då väl möts i det som ska bli som det sista, de ska så här,
de har fått
förhindra
den här insikten. Jag vet nu vad jag ska göra. För att
precis,
ska
så hon ska
sig
förhindra för Ellens, om man ska säga grejer eller synder, att han tar livet av sig den här natten. Vilket också kan vara, vilket är lite intressant, för då är det kanske inte alls berättelsen om henne, utan det som triggar hennes död är att det är han som tar livet av sig och sen dör hon bara som en konsekvens av det.
Mm.
Men vad som händer på slutet då är att helt plötsligt så träffar de sina respektive jag som är kvar i sina originaltidslinjer, så att de känner inte igen varandra när de träffar varandra.
Nadja träffar Alan och Alan träffar Nadja.
Precis, nu är det plötsligt två parallella tidslinjer igen, samtidigt som de i sina parallella tidslinjer kommer ihåg det förflutna, ja, sina tidigare dödar. Och...
För lösningen på det hela som de har listat ut, som de har fått den här insikten, den bygger så mycket på att de ska hjälpa varandra.
Mm.
De ska, okej, men om vi gör det här ihop så kommer vi klara det, men då, så här, och nej, ironin, nu splittas de upp i varsin tidslinje och träffar en helt ovetande Alan.
Precis, så måste vinna den personens förtroende.
Ja, det är inte lite trippigt. Alltså jag frågar er mycket om det här därför att jag förstår inte riktigt vad som för sig går. Men det som händer då i alla fall i någon sorts slutscen är ju att de till slut lyckas mot alla odds hjälpa varandra och liksom förhindra någonting som ska ske. Nadja blir inte påkörd av en bil.
Alan
tar inte livet av sig.
Och sen så går de då till parken där du nämnde till den här uteliggaren Horse som Nadja lär känna. Och sen klär alla ut sig och börjar gå en långt karnevaltåg på gatan, vilket jag först tyckte var så här, jättehäftig visuell grej, men fattar ingenting. Men sen påpekar min festmöte påminner väldigt mycket om den här mexikanska ceremonin, Dios de Muertos, alltså de dödas dag. Mm. Och den går ju ut på att liksom minnas de tidigare döda och att hylla det egna livet, liksom, att det klassiska tänk på, eller minns döden. Och det är också det som serien går ut på, att de ska komma ihåg alla gånger de dött för att kunna rätta vad de gjort fel.
Mm.
Så det tänkte jag liksom var en symbolik i det.
Något annat som du påminner mycket om är ju också den här marschen i den här parken som var, du vet,
Tom Queen Square Park.
Tack. Där det har varit, och det här har det ju pratats mycket om i ett New York-sammanhang. Människor som känner till New York då har jag sagt att det var att det, för den handlar ju, serien handlar ju också så pass mycket om så här gentrifiering, eller liksom om så här, vad är så här det gamla New York och vad är det nya, liksom, nya kvarteret, så här, hur liksom förhåller man sig till det med mamman och allt det där. Så att det handlar mycket om så här, den marschen mot gentrifieringen av den stadsdelen.
Vilket också är lite ironiskt, för att det är ju marschen mot, alltså att vara emot förändring som gentrifieringen innebär.
Mm.
Men jag tänkte också på slutscenen i Fellinis 8,5, om ni har sett den. När han liksom, ja, det är en person som mot slutet av livet börjar liksom, medelålderskris, börjar reflektera vad han har gjort och vad han borde ha gjort och så vidare. Och sen är det någon surrealistisk drömscen där plötsligt alla personernas förflutna kommer gående i parad och han inser liksom vad de har betytt för honom och att, vad han, att han inte klarar sig utan dem. Mm. Och det kändes lite som det här också, någon slags här, komma to terms, förlika sig med att man behöver andra människor i livet.
Ja, alltså det som händer är ju att deras tidslinjer smälter ihop där i slutet. Det är liksom en split screen som sen blir liksom mergas ihop till en eget, att det är så i samma tidslinjen. Men i den scenen precis där så går de går ju liksom med den här marschen som jag också tolkade som någon sorts dödsparad. Liksom.
Mm. Mm.
De går med den och så möter ju Nadja, man ser liksom som går åt andra hållet, alltså mot marschen, två Nadjas till. Vad betyder det?
Nej, man fattar ingenting. Men det sjuka är ju att fast man inte gör det så är det så otroligt förlösande.
Ja.
Och det tyckte jag var så speciellt. Att det, att den är ju liksom, man fattar ingenting, man har inte fått något svar på varför det, liksom det här började från första början. Vad det är som har hänt under alla, vad som har hänt med alla de gamla liksom. Det finns inga svar och ändå så är man så här, åh gud, allt löste sig till det bästa. Mm. Vilket ju ändå är någon sorts, det är lite som i, jag har tänkt mycket på min favoritserie The Leftovers, som också grova spoiler alerts slutar med att man inte får veta varför 4% av jordens befolkning har försvunnit och var de tog vägen. Men ändå så är man så liksom nöjd. Mm. Man har liksom fått svar på det viktiga. Och det har man ju i den här serien också på sätt och vis. Eller man behöver inte veta så mycket.
Nej,
om det, liksom det metafysiska.
Man har fått de känslomässiga svaren, men inte
ja,
de...
Ja, och jag tycker ofta att saker och ting blir sämre när man får allting förklarat. Mystiken
precis,
dör.
Precis, när man liksom väl börjar, och när man väl börjar förklara så kommer det alltid sitta någon liten stickler och säga så här, men det här då, men det hade inte...
Som jag och Kristoffer minns.
22 logiska luckor i Russian Doll.
Ja, precis.
Så det var ju
skönt att ni slapp skriva den på något sätt.
Ja.
Var det inte?
Ja, det var jättebra. Men det här med att det förmodligen kommer att bli en fortsättning då. Jag känner mig högst skeptisk och besviken.
Men det som man har hört, det är väl ingenting som är bekräftat än, så vet.
Nej,
jag vet.
Men
det som man har hört är väl att det inte ska vara en... Det ska inte vara fortsättning med Nadja Volkov, tyvärr. Men att det ska vara någon typ av antologiserie som True Detective eller något sånt där.
Men,
Fargo, typ.
Ja, men då förlorar den ju hela poängen. Hela serien är ju 98% Nadja Volkov.
Ja, och den är ju framförallt 98% just den här specifika historien.
Ja.
Det är jättekonstigt att tänka sig vad den skulle vara härnäst. Om det bara
ska
vara
så
här...
Nu är det två nya personer som
bara
loppar vara, runt i sina
ja,
liv.
Och det blir en tråkig tidslåp i sig att tvinga se det om och om igen med samma
ja, gimmick. Ja, men det ska vara något helt annat om man tänker sig som någon sorts Black Mirror liksom parafras, att de ska göra så här, nu har vi ett annat metafysiskt problem här som vi ska försöka...
Gravitationen vänds upp och ner. Folk börjar gå i taket.
Ganska kul. Nej, men verkligen. Det är,
nej, men jag tycker
den
är så
vara
perfekt sluten i sin kapsel som den är, så är vi verkligen inte att det förstörs med den fortsätter. Även om det förmodligen har varit en dundersuccé för Netflix. Det var ju någon statistik
det är
nu
det.
På...
Man känner ju på sig att det inte kommer att vara nog för dem. De kommer inte kunna hålla tassarna borta från det här.
Det är som vanligt. Till varje avsnitt så ber jag ju er att ta med er den bästa mening som ni har läst eller hört i veckan. Kanske någonting från en roman, kanske någonting från Twitter eller någonting som ni har hört i en annan Netflix-serie än den som jag pratade om precis. Kristoffer, vad har du med dig för mening?
Jag har med mig en nyhetspuff från affärsmagasinet Bloomberg Business Week på Twitter. Där de lockar till läsning med den här rubriken. Jag ska ta den på engelska först och sen blir det en översättning. Yacht owners with priceless art need to beware of flying champagne corks. Alltså ägare av lyxjakter med ovärderlig konst måste akta sig för flygande champagnekorkar. Och det är då en artikel om
ja,
det,
mitt liv.
Millennial problems som det brukar kallas.
Ja, visst.
Nej, men det handlar om att folk som ombord på sina superdyra båtar huserar jättedyr konst har nu tvingats anlita två konsthistoriska restaurerare. För att man har sådana problem med att barn kastar cornflakes på baskottmålningen och någon besättningsmedlem ska öppna champagne och då poppar kork iväg och träffar tavlan och då måste man kalla in de här specialisterna. Så det är liksom ett problem som vi själva kanske inte måste brottas med, men det är ett existerande faktiskt problem för många i överklassen.
Tala för dig själv, Kristoffer.
Har jag berättat för er om min komplicerade relation till champagnekorkar?
Nej, men jag vill gärna veta. Jag har sett dig öppna, kanske inte champagne, men olika flaskor med bubbel.
Ja, absolut. Men det är för att jag under hela min barndom har fått, jag liksom under hela min uppväxt fått lära mig att champagnekorkar är livsfarliga.
Är det här trauma du behöver bearbeta när du fastnar
i loop? Loop på loop.
Att öppna flaska champagne är liksom förknippat med livsfara. Så fort man gör det så måste alla barn måste ställa sig i ett annat rum och vuxna måste vända bort huvudena och så här. Och det här
vad är det för hemsk händelse som har triggat det här?
Det är att min mammas faste var blind på ena
ögat
efter att ha hade champagnekork i det.
Du skojar. Nej, det fanns ett faktiskt.
Ja, fast Märta var blind på ena ögat på grund av champagnekork.
Jösses namn.
Mina tankar. Kan hon se nu, Märta?
Hon är död sedan ganska många år. Men det hade ingen. Det var inte relaterat till champagnekorken. Nej, hon fick aldrig tillbaka.
Herregud.
Så det kan ni lära er av. Det är inte bara miljardärer på yachts som
milda makter.
Hanna,
läs genast din mening. Jag måste släppa den här tanken på champagnekorkar som flyger.
Som ni kanske har noterat så har jag helt slutat själv ha någon form av omvärldsbevakning och får istället hela min omvärldsbevakning från den underbara podcasten Who Weekly.
Nej, Hanna, jag tror inte du förstår. Jag har haft vit månad i evigheters evighet och därför... haft det så fruktansvärt tråkigt.
Har du arkivlyssnat på Who Weekly?
Min enda källa till glädje är att lyssna på Who Weekly. Ja. Alltså jag ser så mycket fram emot tisdagar och ser så mycket fram emot fredagar av två enkla skäl. Dagens avsnitt av Who Weekly.
Varsågod Greta för att jag introducerade dig till den här fantastiska podden.
Du ska ha tack!
Och bland annat så har jag till exempel inte sett The Star Is Born utan vet allt jag vet om den filmen genom podden för att de pratat väldigt mycket om den. Och jag har heller inte sett Oscarsgalan utan har fått hela min bild av Oscarsgalan genom det senaste avsnittet av The Weekly. Och precis som ni vet hur svenska mediemellanchefer blir väldigt stolta och glada och nästan tar det personligt om Sverige nämns i New York Times. Mm. Så har nu Sverige, eller en svensk person, för första gången nämnts i Who Weekly och jag känner att jag nästan börjar gråta av stolthet. Wow. Så min mening är, de pratade om Oscarsgalan och då sa de så här: "Oh, you know the fun Who, the composer, he was fun. He looked like the guy from Dating Around."
Ludwig Göransson!
Och de menade om Ludwig Göransson. Den underbara, vackra Ludwig Göransson.
Vad är Dating Around?
Nej, det är en dating-sopa på Netflix.
Ah, okej. Okay.
Otroligt.
Och då har någon hårfager typ med rådjursögon där.
Ja, typ.
Som ser ut som Ludwig Göransson.
För Ludwig Göransson vann ju då en Oscar för musiken till Black Panther. Ja, det var det. Det fick mig att bli varm inombords. Och...
äntligen kan vi lägga den här champagnehistorien bakom oss.
Jag kan gå vidare i mitt liv och behöver inte loopa den.
Ja, då kommer jag med ett nytt ångestmoment. Jag har för ovanlighetens skull gett mig ut i världspolitiken, eller i alla fall den svenska politiken. Och läst en väldigt bra text på vår egen sajt och i vår egen tidning skriven av Kristina Lindqvist, vår kollega, som har skrivit om IS-återvändarna och deras medborgarskap och hur man ska se på det här. Det har ju varit en debatt som har pågått, kan man säga, på lite olika nivåer. Kristina Lindqvist skriver så här: "Hur ska vi tolka de aktuella förslagen annat än att man vill införa ett andra klassens medborgarskap för andra klassens medborgare? Jag vill inte säga något ytterligare med det här. Jag vill bara att folk ska gå in på dn.se eller öppna en tidning och läsa Kristinas otroliga text. Det finns mycket fler bra meningar i den och mycket bra åsikter i frågan."
Läsa Kristina Lindqvist är ofta som att läsa en ren flod av klart vatten i en
kan man läsa
grumlig...
floder av klart vatten?
Nej, kan man inte. Förlåt, det är som att dricka ett glas kristallklart vatten. Ja, skitsamma. Ni förstår vad jag menar, det är bra.
Tack till Kristina. Shoutout till Kristina Lindqvist. Med det tackar veckans kulturkommission för sig. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Thurfjell,
Hanna Fahl
och Kristoffer Ahlström.
Tekniker var Oliver Bergman. Tack och hej!
Hejdå!
Hej!